Hej och välkomna tillbaka till Installatörspodden. Både du som lyssnar och...
Ja, då är vi äntligen återförenade. Till slut. Ja, igen. Jag heter Leif Gitelius. Jag är din gamla trogne poddkompis. Och vid min sida då så har ni hört henne redan.
Ja, det är ju Helene Stors från Installatörsföretagen. Och som vanligt så har vi bjudit in några gäster som idag ska prata om det här.
Arbetsgivare som har fler än 50 anställda ska inrätta en så kallad intern rapporteringskanal.
Ja, för många om man inte redan har gett sig in i det här så dyker det upp många gånger som ett beställarkrav.
Ja, där fick du en liten inblick i vad det här avsnittet kommer handla om. Vi ska alltså vrida och vända på en lag som trädde i kraft för drygt 2 år sedan.
Men gud, vad tråkigt ord det där var, Helene. Ja, lagar låter ju så trist, men nu är tanken att vi ska göra det här begripligt och kul, lite underhållande.
Ja, och vi pratar ju då om visselblåsning. Men Leif, vad tänker du när jag säger visselblåsning?
Vad tänker jag? Jo, jag tänker på ljudeffekten hög från en domarpipa kanske som blåser igång en fotbollsmatch med mitt favoritlag på ena planhalvan.
På ja, okej, jag förstår vart du vill komma någonstans. Okay, vi ska inte gå dit.
Okej, men vad tänker du på då?
Jo, men jag håller med om, jag tänker också på visselpipor i olika sammanhang. Mm. Men nu tycker jag att vi tar det från början så alla förstår. Och då tar vi hjälp av några experter. Och först ut är Evelina Ekland, arbetsrättsjurist på Installatörsföretagen och väl insatt i visselblåsarlagen. Välkommen hit.
Tack så jättemycket.
Bra energi. Nu blir det spännande tycker jag. Och du också, Helena, eller hur va?
Ja, absolut.
Och nörda ner oss i den här lagen. Så då får du äran, Evelina, att förklara vad visselblåsning innebär nu då.
Ja, men kortfattat kan man säga att visselblåsning innebär att en person, ofta en arbetstagare, slår larm om allvarliga missförhållanden på en arbetsplats. Det är den som slår larm om det här allvarliga missförhållandet som kallas visselblåsare.
Men den här lagen har ju funnits i 2 år. Så då tänker man kanske sådär, varför ska vi prata om den nu?
Ja, men precis. Den här lagen har funnits i 2 år och sedan tidigare har vi till och med haft en annan visselblåsarlag i Sverige. Men vi fick ett nytt EU-direktiv 2019 som ställde högre krav på det skydd som visselblåsare ska erbjudas. Och det var därför vi fick den här nya lagen som trädde i kraft 2021. Men kraven i den här nya lagen, det har trätt i kraft löpande. Så det är därför som vi pratar om det även nu idag.
Ja, och det är det som sker nu, nästa steg då, den 17 december.
Precis.
Och det innebär ju då att en arbetstagare kan visselblåsa. Men kan även andra personer göra det också? Alltså vem som helst?
Ja, inte riktigt vem som helst. Men det är en bred krets av personer som kan visselblåsa. Det är till exempel då arbetstagare, men även egenföretagare, praktikanter, uppdragstagare. Ja, men det är många som kan visselblåsa.
Och vad kan man då visselblåsa om?
Man kan inte visselblåsa om allt, utan det ska antingen vara rapportering av missförhållanden av allmänt intresse, rapportering om missförhållanden om överträdelser av EU-rätt eller rapportering om information om överträdelser av svensk lagstiftning som har sin grund i EU-rätt. Men förutom att det måste falla under någon av de här 3 kategorierna så innebär det också att det här med att missförhållanden ska vara av allmänt intresse, det betyder att det ska vara av intresse för en bredare krets av personer och inte bara för visselblåsaren själv. Det betyder att förhållanden som rör enskilda anställningsförhållanden omfattas i regel inte. Dessutom så måste ju det här missförhållandet ha skett i ett arbetsrelaterat sammanhang. Det vill säga det är någonting som visselblåsaren har fått del av i sitt nuvarande eller tidigare arbete. Och dessutom så ska ju visselblåsaren tro att den här uppgiften är sann. Man får inte medvetet sprida falska uppgifter.
Och den dag som den nya lagen träder i kraft, ja, då ställs det ju plötsligt från ena dagen till den andra nya krav på arbetsgivarna. Vilka är det?
Ja, men precis. Det som träder i kraft nu här då i december är att arbetsgivare som har fler än 50 anställda ska inrätta en så kallad intern rapporteringskanal. Och det är egentligen ett system för att rapportera om missförhållanden på arbetsplatsen. Visselblåsarlagen ställer inte något krav på något specifikt tekniskt system, men kräver att man ska ha vissa interna rutiner. Och det är bland annat då interna rutiner för hur rapportering om missförhållanden ska tas emot, följas upp och återkopplas.
Och det här är då det som händer den 17 december, alltså den förändringen som sker i lagen.
Ja, precis. Det är att arbetsgivare med fler än 50 anställda måste då ha inrättat en sån här intern rapporteringskanal.
Och jag tänker på det här du pratar om att ta emot och följa upp och sådär. Men hur gör man det? Alltså, hur återkopplar man sen till visselblåsaren?
Ja, men man säger lite saker om det här. Man säger att rapportering ska kunna ske både muntligt och skriftligt. Så till exempel via post, via e-post, via telefon, men också via ett fysiskt möte. Så det är de sätten det ska kunna gå att rapportera på. Dessutom så måste man som arbetsgivare bekräfta om man har fått in en sån här visselblåsarrapport. Så då måste du bekräfta till visselblåsaren att du har tagit emot den inom 7 dagar. Och sen är du skyldig att inom 3 månader återkoppla till visselblåsaren hur det går i ärendet. Vad som har hänt, vad som har gjorts. Så att det är du skyldig att göra.
Men hur vet man på just min arbetsplats vad som gäller? Kommer jag få ett mejl? Kommer jag få ett samtal? Kommer jag få ett brev? Hur gör man det? Sätter man upp rutiner för det då? Eller hur?
Ja, precis. Det är det som du som arbetsgivare är skyldig att göra. Att sätta upp de här rutinerna, den här rapporteringskanalen.
Jag vill bara bekräfta det här med siffran 50. Har jag fattat det rätt, så fort ett företag har uppnått 50 anställda så måste då en intern rapporteringskanal finnas på plats.
Både ja och nej. Det behöver inte vara så att så fort du har anställt din 50:e person så behöver du inrätta en intern rapporteringskanal. Men du behöver göra det till nästa år. Så du behöver fortfarande hålla koll om det så att du pendlar där runt omkring. Så måste du vara beredd på att när du har 50 anställda så måste du till nästa år inrätta en sån här rapporteringskanal.
Alltså ett år till nästa år, december?
Nej, till nästa årsskifte.
Okej. Okay.
Alltså 2024 då?
Ja, precis. Om vi säger att du nu idag anställer din 50:e person, då måste du till 1 januari 2024 ha en intern rapporteringskanal. Om du däremot anställer din 50:e person, vi säger 1 mars 2024, då har du ända fram till 1 januari 2025 på dig att inrätta din kanal.
Ah, okej. Okay. Men vi vet, vi pratade lite om inledningen. Leif, du sa att du tycker det är tråkigt med lagar till exempel. Och det kanske är ett företag också känner så, gud vad tråkigt här är, åh måste jag göra det? Och så vill man liksom strunta i det. Kan man göra det eller vad händer då?
Nej, det är inte en jättebra idé. Det är Arbetsmiljöverket som är tillsynsmyndighet för den här nya lagen. Och om det är så att Arbetsmiljöverket märker att, vänta nu här, det är ett företag som kanske inte har infört en kanal alls eller har infört en kanal men Arbetsmiljöverket tycker inte att den uppfyller till exempel de här återkopplingsreglerna som lagen ställer upp, då kan Arbetsmiljöverket komma med ett så kallat föreläggande om att företaget ska rätta sig. Och ett sånt här föreläggande kan kompletteras med någonting som kallas vite, vilket är ett penningbelopp som innebär att om du inte genomför och följer det här föreläggandet, då kan du behöva betala ganska stora summor pengar.
För det är inget belopp som är fast utan det är...
Nej, precis. Det baseras på att man säger att vitesbeloppet ska vara så högt att det är kännbart att inte följa det. Så att det kan handla om ganska stora summor pengar. Det kan också vara så att det är ett engångsbelopp som utgår, men sen kan det också vara ett löpande vite, vilket betyder att för varje månad ytterligare som går när du inte har uppfyllt det här föreläggandet så får du betala ytterligare pengar. Sen kan du alltid överklaga ett beslut från Arbetsmiljöverket om du inte håller med. Och då gör man det till allmän förvaltningsdomstol.
Och är man förhoppningsvis så pass klok att man struntar i att strunta i det hela, men ändå känner, gud vad tråkigt det här är. Finns det någon genväg eller omvägar? Kan man hitta något eget system för att rapportera in det där? Nej.
Men det finns ju inga krav på liksom ett specifikt tekniskt system. Det har liksom inte EU eller Sverige liksom lanserat. Utan där är det, du får välja själv hur du väljer att ha din interna rapporteringskanal. Men det finns vissa såna här minimikrav som du behöver uppfylla. Jag har nämnt några, men vi har ju mer information såklart också om det här på vår hemsida som du kan läsa i lugn och ro.
Ja, men nu har vi pratat lite om den här 50-personers gränsen. Vi har pratat om lite rutiner och lite hur du ska återkoppla och vad du har för ansvar som arbetsgivare. Men finns det någonting mer som arbetsgivaren behöver känna till?
Ja, men till exempel så har vi förhandlingsskyldigheten enligt 11 paragrafen medbestämmande lagen. Den säger att om det ska ske en viktigare förändring i din verksamhet, då måste du förhandla det med arbetstagarorganisationerna först. Och att införa en sån här intern rapporteringskanal är en viktigare förändring. Så att kom ihåg att förhandla med ditt fack innan du gör det.
Okej, men vi dyker ner i framtiden och ponerar att jag har ett företag, runt 60 anställda kanske. Och så har jag en kompis som vi kan kalla för Kurre, känns rätt tycker jag, som driver en annan firma. Kan Kurre och jag dela på den interna rapporteringskanalen?
Ja, men det kan ni. Alla arbetsgivare som har mellan 50 och 249 anställda kan dela interna rapporteringskanaler. Så att det kan, du kan dela med Kurre om du skulle vilja, men du kan inte dela allt, utan du kan endast dela det här som kallas då bekräftelse av visselblåsarrapport och utredningen av den här visselblåsarrapporten. Du kan inte dela liksom återkopplingen och kontakten med visselblåsaren. Det kan du inte dela. Och dessutom måste man komma ihåg att det är bara arbetsgivare mellan 50 och 249 anställda som kan göra det här.
Om vi har samma moderbolag, kan vi göra det då?
Nej, det är samma regler där också. Begränsningen för, du kan inte dela allt, utan du kan bara dela vissa delar.
Ja, men när företaget då har inrättat den här kanalen, vilken informationsskyldighet har man då?
Ja, men förutom att du måste inrätta, som sagt, kanalen, så måste du också informera om både vad den interna rapporteringskanalen är för någonting, men också att det finns såna här externa rapporteringskanaler. Externa rapporteringskanaler är ett annat krav i lagen som handlar om att det är vissa myndigheter som behöver ha visselblåsarkanaler som man ska kunna visselblåsa till. Och det här måste du som arbetsgivare då informera om, att det finns en intern och att det finns en extern rapporteringskanal. Den här informationen ska vara tydlig och lättillgänglig och anpassas till personerna i verksamheten. Och den ska också kunna finnas tillgänglig för alla som kan visselblåsa. Det här breda gruppen jag nämnde tidigare. Så att det betyder att det kan inte vara på ett helt stängt intranät som inte alla som kan tänkas visselblåsa kommer åt, utan det är viktigt att det finns öppet.
Jag tänker också att det kan ju vara så att man känner av missförhållanden på arbetsplatsen, men man tycker att det är lite jobbigt då att informera om det här. Och så kanske man tar steget att ja, nej men nu gör jag det, nu har vi den här rapporteringskanalen. Kan man vara anonym då?
Jo, men man kan vara anonym om arbetsgivaren ger den möjligheten faktiskt. Det här har man valt att inte reglera i lagen, att det ska finnas en absolut rätt att vara anonym. Men som arbetsgivare kan man bestämma det. Men som sagt, det finns inga sådana absoluta rättigheter i lagen att få vara anonym.
Men alltså, vilket skydd har man då om man inte får vara anonym som visselblåsare?
Ja, men är ju fortfarande så att den som då hanterar de här rapporterna och utreder rapporterna får ju självklart inte sprida visselblåsarens kontaktuppgifter, utan på så sätt är man ju anonym. Men du kan inte, du har ingen rätt att kräva att du ska rapportera in anonymt.
Ja, men när arbetstagaren då anmält de här missförhållandena till den här inrapporteringskanalen, hur ska då företaget hantera rapporten? Jag tänker att det gör ju ingen nytta om det bara läggs på hög, och som medarbetare behöver känna att det känns tryggt. Lite två vägar där.
Ja, men precis. Du ska ju, som arbetsgivare är du skyldig att spara muntliga och skriftliga rapporter. Och det ska du spara i 2 år efter att ärendet har avslutats. Sen ska det gallras ut.
Och sen går man tillbaka till den rutinen då som man har satt upp på företaget för hur man då rapporterar tillbaka och kanske hur man hanterar rapporten.
Ja, precis. Det är en del av lagens skyldigheter att du ska ha den här. Du behöver sätta upp en rutin för hur du hanterar visselblåsarärenden. Att det finns en liknande steg för steg guide.
GDPR, Evelina. Personuppgifter, hur funkar det i det här sammanhanget då?
Ja, men personuppgifter kommer ju att hanteras troligtvis i ganska stor omfattning. Och utgångspunkten för all personuppgiftshantering är att den ska vara nödvändig. Så här behöver man komma ihåg att personuppgifter som inte är nödvändiga, de ska man radera, och de ska i vart fall raderas då på samma sätt som rapporterna senast 2 år efter att ärendet är avslutat. Men kom även ihåg att du behöver göra en så kallad konsekvensbedömning för hur du hanterar dina personuppgifter.
Ja, och jag har hört talas om att det finns någonting som heter visselblåsargrupp. Finns det?
Ja, men det finns det. Man kan säga att de som arbetsgivare så kan du utse antingen egna anställda, men du kan också utse externa personer som hjälper till att då, ja, men hantera den här rapporteringskanalen. Och de här personerna, säger man, de ska vara oberoende och objektiva. Det betyder att de ska ha mandat att, ja, men inleda och fatta beslut och vidta åtgärder med anledning av den här visselblåsarinformationen man har fått in. Och det är det här som man skulle kunna kalla då en visselblåsargrupp, de som hanterar de här rapporterna.
Vi har ju dissekerat visselblåsarlagen av vad som gäller för företag som har fler än 50 anställda. De under den siffran, 49 och neråt, behöver de göra någonting?
Nej, de behöver inte införa en sån här kanal. Men det är ju viktigt att även de känner till att den här lagen finns. Och inte minst det skydd man som arbetstagare och andra kategorier av visselblåsare har enligt den här lagen. Och det är ju ett skydd mot det man kallar repressalier. Och det är också ytterligare ett brett begrepp. Som visselblåsare får du liksom inte, du får inte utsättas för några negativa konsekvenser av att du visselblåser. Du får inte till exempel få indrag en lön, eller du får inte flytta din arbetsplats eller liknande. Allting som arbetsgivaren kan tänkas vidta som medför negativa konsekvenser för dig faller inom det här repressaliebegreppet. Och det är det som man skyddas för i den här nya lagen.
Och jag förstår att det finns otroligt mycket mer att säga om visselblåsarlagen och vad man som företagare och arbetsgivare ska göra. Vad tycker du att man ska göra om man har fler funderingar helt enkelt kring visselblåsarlagen?
Nej, men då tycker jag att man ska gå in på vår webbsida in.se, och i vår ATÖ-guide så kan du hitta mycket mer information om visselblåsning och fördjupad information om det här. Sen är du såklart alltid välkommen att kontakta oss på telefon via vår servicetelefon såklart.
Jag känner att vi kommer landa i det här någon gång nästa år i Installatörspodden. Vad känner du, Helene?
Ja, det låter så.
Och Evelina, du kan ju allt om det här och lite till kommer du kunna sen se det mer när allt är igång också, eller hur?
Precis.
Ja. Du, stort tack för att du kommer hit, och förhoppningsvis har vi bringat lite klarhet i vad som gäller för dig som företagare när visselblåsarlagen breder ut sig. Tack återigen.
Tack så jättemycket.
Vi stannar kvar vid ämnet visselblåsning, men istället för att prata om vad lagen säger, vilka skyldigheter du har, så ska vi nu fokusera på lösningarna.
Men tänk att bara få komma in i den här podden, helt sonika, och bara vara lösningarna personifierad. Va, vilken känsla.
Underbart, det är det man vill.
Och som expert dessutom inom ledningssystem och produktivitet på installatörsföretagen. För det är precis vad du är, ja. Per Lanner. Hej, Fjellsten.
Roligt att vara här. Ja, det är väl det jag gör egentligen på dagarna, kan man säga. Så att det finns en hel del att ta tag i. Jag jobbar ju framförallt med ledningssystem, det vi har baserat då på de standarder som vi har för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, och hjälper de företag som vill antingen gå hela vägen och certifiera sig eller bara få lite mer ordning och reda på sin verksamhet.
Det här med ledningssystem låter ju otroligt spännande, men vi pausar den och så hoppar vi lite mer in på det vi har pratat med Evelina Ekland om. Och då är det då visselblåsning, och hon har beskrivit lite mer vad det innebär och vem som berörs. Men om man nu har lyssnat på podden och lyssnat på allt det Evelina har kommit med, så kanske man känner att det här är ett oöverstigligt berg. Hur ska jag ta mig an det här, och vad ska jag göra? Inrapporteringskanal. Vad svarar du på det?
Ja, lämpligen då som medlem i installatörsföretagen kan man nyttja det rabattavtal vi har inom IN Rabatt. Där en leverantör som heter C2 Management erbjuder ett visselblåsningssystem till ett bra pris.
Men du, det finns ju ganska många olika lösningar för digitala inrapporteringskanaler. Varför ska man välja C2, tycker du?
Ja, dels är det att vi har tagit fram ett enkelt system där som svarar mot de behov som finns. Det finns säkert mer avancerade system för visselblåsning, men det lär ju inte bli så många ärenden om vi har en bransch som lever upp till de etiska regler vi har. Förhoppningsvis behöver man aldrig använda det här systemet. Men givetvis, om det skulle vara någonting som inte är rätt till, så är det bra att ha möjligheten, som ju också krävs då för företag med mer än 50 anställda nu snart då, att fånga upp de här inrapporteringarna och vända sig till de intressenter som är.
Ja, så om man då är medlem i installatörsföretagen, då kan man då gå in på IN Rabatt och så kan man titta på C2-system. Och så känner man så här att det här låter intressant, men jag vill ha lite mer information innan jag köper så att säga grisen i säcken. Kan man ta kontakt med dig då?
Framförallt så finns det en demonstrationsvideo där på, man går in på Inrabatt och scrollar ner till visselblåsning. Man hittar ikonen med en visselpipa, enkelt nog, så är det bara att klicka där så får man en demo där. Sen finns det kontaktuppgifter då till C2 Management för vidare information om man känner att man vill ha det.
Everything is about money. Är det här gratis eller vad kostar det?
Priset beror på vilken nivå du väljer på tjänster. Antingen så väljer du att administrera systemet själv, alltså de ärenden som kommer in. Och det är en prislapp. Alternativt så överlåter du även det till C2 Management som är certifierad även för informationssäkerhet. Då. Så sköter de hanteringen och meddelar dig som företag om det kommer in en rapportering. Och jämför man priser här så ser man nog att det är ett bra pris där. Och jag har hänvisat till priserna på hemsidan så att det är aktuella uppgifter här. Det är lite olika beroende på vilken tjänst man väljer då.
Och som du nämnde också att det här kunde dels ingå i det här ledningssystemet som du pratade om. Så att jag är lite nyfiken på det. Kan du inte berätta mer om vad ledningssystemet i sin helhet handlar om?
Ja, anledningen till att jag blev involverad i visselblåsning, det var ju att det kom ju upp som önskemål från många av de företag som använder IN-ledningssystem och har INQ-certifieringen då. Där vi har många andra lösningar i ledningssystemet bland annat, och så nyttjar vi system C2 som är ett ärendehanteringssystem. Så i det så hanterar man förslag, förbättringar, avvikelser, utredning av olyckor, tillbud, ledighetsansökningar och mycket mer. Och så det ingår som en del i ledningssystemet, för att ledningssystemet det har vi ju i vår verksamhet för att jobba med förbättringar, få ordning och reda, struktur och allt som så att säga, är till för att hjälpa företagen i ett effektivt arbetssätt.
Och gäller det här alla företag? Är det intressant för enmansföretaget likväl som det stora bolaget? Eller vem är det intressant för?
Ja, för många, om man inte redan har gett sig in i det här, så dyker det upp många gånger som ett beställarkrav. Och då får man ju se hur man tar sig an det här. Börja från början lite grann och bygga upp det. Och det gäller ju ganska små företag om de har beställare som ställer de kraven. Och vi har ju haft enmansföretag som har certifierade inom INQ-certifiering. Det är inte många småföretag med, framförallt så är det väl kanske lite större som väljer att gå hela vägen till certifiering då. Men bara att använda IN-ledningssystem och jobba enligt de rutiner och med de hjälpmedel som finns, så kommer man ju ganska så långt.
Och på vilket sätt hjälper ledningssystemet företaget i de här frågorna?
Ja, rent praktiskt i projekt så finns det ju mallar för projektplaner och göra riskbedömningar, olika checklister för att göra kontroller med mera. Så det är ett helt paket med allt som behövs i dels uppdragen, och det kan man ju ofta i vardagen jobba med här i hjälpmedlen att dokumentera och möta kraven på just den formalien också då. Sen är det ju det runt omkring, att leda och styra verksamheten, allt ifrån att sätta mål och ta fram handlingsplaner hur man jobbar övergripande i företaget, men även hur du hanterar kompetenser, kompetensutveckling, för att nämna några exempel då.
Vilken otroligt bra förmån att vara medlem då i Instatörsföretagen, kunna koppla på ledningssystem och C2 så att man har hela visselblåsarbiten under ett och samma tak.
Ja, för jag tänker, vi var inne på kostnader, men det är också tiden det tar att gå in och engagera sig både i ledningssystemet och C2. Känns det lätthanterligt för arbetsgivarna att hantera det?
Ja, det är ju, kräver ju en investering både i tid och pengar, som du är inne på. Och att man bör ju vara beredd på att satsa, för att återbetalning kommer inte första, andra året heller kanske, om man ska gå hela vägen mot en certifiering. Så att det bör man ju vara beredd på. Så det är klart att dyker upp som ett beställarkrav om man bara gör det därför, det kanske inte är den bästa drivkraften, utan du ska vara beredd att vilja driva och utveckla din verksamhet. Så alltså jag brukar säga att vi hjälper företagen på att bli bättre. Och är man beredd att ta den insatsen, så är det många som har ut mycket positivt av det. Så är det ju. Och sen, som vi var inne på här, att ledningssystemet är ju till hjälp. Då, där har vi olika nivåer från en basnivå. Och där är det i princip ett webbgränssnitt för att bygga upp företagets egna rutiner och processer till att de här premiumtjänsterna i en ledningssystem plus och i en Q-certifiering. Det är ju där just system C2 ingår. Så har man valt den vägen, då har man ju redan fått visselblåsningsfunktionen i tjänsten så att säga.
Nu har vi gått från problemställning till lösning under ett och samma poddavsnitt. Varför ska man använda ledningssystemet och hur hittar man det?
Du ska använda ledningssystemet i din verksamhet om du känner att du vill få ordning och reda på rutiner, arbetssätt. Och det är ett väldigt bra hjälpmedel för att bli den attraktiva arbetsgivaren i branschen. Och hur du hittar det på IN.se och under tjänster så hittar du vidare info om IN-ledningssystem. Det är bara att klicka sig fram där.
Strålande. Som jag nämnde lite tidigare här så är ju du såklart lösningarnas man. Stort tack för att du besökte oss, Per.
Ja, tack. Trevligt att få vara här.
Allt har ett slut, så även mitt comeback-avsnitt, om vi ska kalla det för det, det är över.
Ja, men vilken comeback du gjorde, Leif. Men kan inte du lista dina tre bästa från dagen?
Mm, det är klart du ska utmana mig så här i slutfasen. Absolut. Nummer ett. Visselblåsning är inte liktydigt med en domarpipesignal. Det är bra.
Mm.
Nummer två. Ja, att nästan vem som helst kan visselblåsa utan att vara rädd för repressalier. Det känns bra tycker jag. Och nummer tre. Ja, men det var från Per. Det känns lätt och enkelt att gå in på installatörsföretagets hemsida och där liksom länkas vidare när man ska ta sig an det här för första gången med C2 framförallt.
Ja, men intressant. Det var en bra trippel. Det jag tar med mig det är att det inte är så krångligt som det låter. Så att, ja, det känns riktigt bra i magen just nu.
Mm, vad bra. Underbart. Men snart är vi klara och ska kasta oss in i nästa avsnitt framledes. Vad händer då? Vad har vi på agendan?
Mm, det blir bakåtblick, framåtblick och lite nutid. Vi ska helt enkelt ta avstamp i vår senaste konjunkturprognos där vi lyfter fram orosmoln, men vi ger också sken av de ljusglimtar som finns och vilka möjligheter den här branschen faktiskt har.
Härligt.
Ja, men fram till dess så kan du alltid följa oss i sociala medier. LinkedIn, Facebook, X och YouTube.
Svårt att vänja mig vid X.
Ja.
Men det är det som gäller.
Det är det som gäller.
Vi säger inte Twitter.
Inga boomers här inte.
Nej. Ja, men då så. Tack för att du har lyssnat. Och till nästa avsnitt, allt gott.